Sjunde kapitlet, och det är sånt där kapitel som man nog helst skulle vilja smita förbi, för det är väldigt svårt att förstå. Och jobbigt att arbeta med. Men jag tycker inte att jag riktigt har rätt att smita förbi en text bara för att den tycks vara svår. Och jag har funnit att den är väldigt viktig. Och jag tror inte vi kan jubla över det åttonde kapitlets stora sanningar, som vi ska göra nästa söndag, om vi inte får den här bakgrunden. Vi har i vår vandring genom Romarbrevet konstaterat att det femte kapitlet, om jag får backa dit, talade om nådens seger över syndens välde. Och det sjätte kapitlet, där hänvisar Paulus till dopet, genom vilket vi tillkännager vår död och uppståndelse med Kristus. Vi har dött från synden, vi har uppstått till ett helt nytt liv. Men vi har inte bara dött ifrån synden, säger han i sjunde kapitlet. Vi har också dött ifrån lagen, var under vi förhölls fångna, för att vi nu ska kunna leva ett annorlunda liv, inte motiverat av yttre bud utan av ett inre liv. Och kapitel 7 visar så tydligt att lagen har ingenting att göra med helgelsen. Och när jag nu talar om lag, så är det inte bara begränsat till de 10 budorden eller den mosaiska lagen i stort, utan det har med all lag att göra, all legalism, all form av bud, människobud eller andra bud som vi sätter upp som villkor för att vi ska kunna räkna oss som goda kristna. Allt sådant är till ingen nytta när det gäller den kristna människans helgelse, det vill säga hennes kontinuerliga förvandling mer och mer till Guds och Kristus likhet. Tydligt ser vi att helgelsen faktiskt är omöjlig så länge vi lever under lagen. Och på grund av vår svaga mänskliga natur så saknar lagen, fast den i och sig själv är god, så saknar den dock förmågan att frambringa den helgelse och det rättfärdiga liv som den vill göra. Ja, lagen inte bara hindrar och hämmar helgelsen, lagen är farlig för helgelsen, sa vi förra gången. Och det låter ju lite djärvt att säga så, men det är så. Lagen är farlig för helgelsen, och trodde du inte det, så ska du se vad Paulus säger i detta sjunde kapitlet. Förra gången så studerade vi först och främst de fyra första verserna, med fjärde versen såsom nyckelvers. Så har ni också, ni mina bröder, genom Kristi kropp blivit dödade från lagen för att tillhöra en annan, nämligen honom som har uppstått från de döda, på det att vi må bära frukt åt Gud. Vi har alltså dött ifrån lagen för att vi ska bära frukt ifrån Gud. Vi har dött ifrån lagen för att vi ska kunna vara heliga. Och så kommer vi idag in i femte versen. Ty medan vi ännu voro i ett kötsligt väsende, då var det syndiga lustar som uppväcktes genom lagen verksamma i våra lemmar till att bära frukt åt döden. Då kunde vi inte bära frukt åt Gud, men nu, när vi har blivit befriade från lagen som princip, så kan vi bära frukt åt Gud. Det låter lite farligt för den som gärna vill ha yttre bud att hänga upp sitt kristna liv på, och som vill gärna ha regler att rätta sig efter för att försäkra sig om att man är på rätt väg. Men så är inte Bibelns förkunnelse. När vi var gifta med lagen, för han liknade ju vårt förhållande till lagen med ett äktenskap, som vi såg tidigare i verserna, då vandrade vi i ett kötsligt väsende. Vi levde i enlighet med vår gamla natur, motsatsen till att vandra i anden. Vi blev inspirerade av vad lagen sa och inte av andens inneboende kraft. Och när lagen kom, då uppväcktes syndiga lustar, står det. Vad är nu detta för någonting? Ja, Gud skapar ju människan med vissa naturliga böjelser och behov, som innan syndafallet var i full balans i människans totala liv. Men genom syndafallet så rubbades denna balans hos människan, och istället för att människan var herre över sina önskningar och begärelser och böjelser, så blev hon nu en slav under dem. Det som förut var någonting naturligt hos henne blev nu någonting onaturligt, och hon blev en slav under sina egna begärelser och sina egna böjelser. Och det började styra hela hennes tankeliv och hela hennes overta handlingsliv. Och när sedan lagen kom in och förbjöd vissa handlingar, och inte bara det, till och med förbjöd begärelsen, du ska inte ha begärelse, då bevisade människan sin syndfullhet. i det att begärelsen fick ännu mer liv och handlingskraft, för att för varje i lagen förbjuden böjelse eller förbjuden synd så finns en motsvarande tendens hos människan att vilja göra just det. När Bibeln säger du ska inte ha begärelse till din nästas egendom, så finns hos oss en tendens att vilja ha begärelse efter vår nästas egendom och avundsjuka och så vidare. Det lagen säger att du inte ska göra, det har du plötsligt en benägenhet i din egen natur att vilja göra. Hoppas du börjar förstå varför lagen inte kan vara ett medel till helgelse. Lagen gavs ju aldrig för att frälsa oss. Lagen gavs heller aldrig för att helga oss. Den gavs, som vi nu ser i Romarbrevet 7, för att synden skulle överflöda ännu mycket mer. Lagen gavs för att definiera vad som var synd. Lagen gavs för att demonstrera syndens fantastiska makt med oss människor. Lagen gavs till sist för att bevisa vårt behov av frälsning och nåd. Så länge vi var under lagen så bar vi ingen frukt åt Gud utan åt döden. Det vill säga, hela livet blev en tjänst som har döden till lön. Till syndens lön är döden. Men nu, säger sjätte versen, men nu är vi lösta från lagen. Eftersom vi dött ifrån den, så har den inte längre någonting, någon rätt över våra liv. Den kan inte göra anspråk på oss. Vi har dött ifrån lagen. Äktenskapet med lagen är upplöst. Och vi har ingått ett nytt förhållande, nämligen med Jesus Kristus, han som har dött och uppstått. Vi hölls förut fångna under lagen. Lagen hade oss i sitt grepp, i det att den talade om för oss vad vi måste göra. Men samtidigt fyllde oss med skuld eftersom vi inte kunde göra det. Och så höll oss lagen där i sitt hårda grepp och vi kom inte undan. Men nu har vi blivit lösta från lagens välde och från lagens oförmåga att helga oss. För vi har dött från lagen. Bokstavens gamla väsen, eller som det står, vi tjänade förut i bokstavens gamla väsende, men nu i andens nya väsende. Det betyder att det liv jag nu lever som kristen, det lever jag inte på grund av att vissa lagbud säger hur jag ska leva, utan jag lever det på grund av den helige andes inneboende kraft. Jag har plötsligt fått del av Guds heliga natur. Han har fött mig på nytt. Och det förunderliga har inträffat att jag plötsligt har fått en vilja att underordna mig Guds lag. En vilja att vilja tjäna Gud utan avseende på vad lagen säger. Utan avseende på lagens hot eller löften. Förut gjorde jag, eller försökte göra, vad Gud ville, därför att jag var rädd för lagen. Lagen var som en piska på min rygg. Och jag försökte skärpa mig och sköta mig för att inte lagen skulle bli besviken på mig och Gud arg på mig. Och det jag gjorde då, det var döda gärningar. Jag gjorde för att rädda min egen image eller min egen bild av mig själv. Eller blidka Gud. Jag gjorde det inte för att det var att bära frukt åt Gud. Men nu tjänar vi andens nya väsende. Inte som legodrängar eller slavar, utan som barn. Den kristne är ingen slav längre. Under lag eller synd eller död. Den kristne lever sitt liv till Guds behag. Det är för att han är Guds barn. Hon är Guds barn. Hon tjänar inte längre som en tvingande fånge, utan som vänner till Gud. Hon tjänar inte för att genom sin tjänst försöka vinna Guds vänskap och ynnest eller lön, utan därför att hon av hjärtat har blivit så tacksam till Gud att hon gärna ställer sitt liv till hans förfogande. Tjänsten görs inte längre för att lagen kräver det, utan för att anden producerar detta nya liv. Jag måste inflika en varning här, för den här versen och slutet används ibland felaktigt för att ringakta det skrivna ordet. Vi ska inte vara bundna av bokstavens gamla väsende, säger man. Vi är fria. Och så har det blivit något av en ringaktning för skriftens ordalydelse. Och det är absolut inte vad Paulus vill lära här. Det är ju just skrifternas bokstavliga ordalydelse som ger oss förkunnelsen om vem Jesus Kristus var och om evangeliet. Om vi inte kan förlita oss på skriftens ordalydelse, då har vi ingen grund att stå på. Det finns ingen motsatsförhållande mellan lära och liv. Det finns ingen grund för liv om du inte har lära. Du måste ha lära för att ha liv. Det finns ingen motsats mellan liv och lära. Du kan aldrig bli född på nytt om du inte först får klart för dig att du är en syndare. Och det är en lärosats det. Du kan inte bli frälst om du inte först får klart för dig att Jesus har dött för din synd. Och det är en viktig lärosats det. Utan lära ingen grund och ingen förutsättning för liv. Det är ju skrifterna som vi är beroende av. Att bokstaven dödar, det får aldrig användas som en ursäkt för att undandra sig bibliska studier. Det kan vara ren lathet som du försöker ursäkta med sådana hänvisningar. Eller för att lägga sig till med en bristande respekt för det skrivna ordet. Då har du missförstått den här versen. Att bokstaven dödar betyder att lagen inte förmår varken rättfärdiggöra eller helga. Utan Guds fruktan och den fullständiga lydnad som lagen kräver, det har inte lagen kraft att producera. Istället blottar den bara min synd och oförmåga. Den väger upp skulden och den förelägger mig döden som syndens lön. Att bokstaven dödar betyder att den har oförmåga och i bristande kapacitet att hjälpa mig att göra vad den säger. Den stannar lika som bara på papperet. Det blir döda bud. Därför att de bara kan läras men inte efterlevas. De har ingen kraft. Och därför kallas det för döda bokstäver och döda ord. Men lagen är det inget fel på. Om det var någon som trodde det, mina Paulus. Och så kommer vers 7 till och med 13 som ett försvarstal för lagen. Paulus träder upp och försvarar lagen. Och säger att det är inte lagens fel att synden kom att överflöda när lagen kom in. Lagen är inte syndig. I vers 12 så läser vi: lagen är tvärtom helig. Därför uppenbarar den vår syndfullhet. Lagen är rättfärdig. Därför uppenbarar den vår orättfärdighet. Lagen är god. Därför uppenbarar den vår ondska. Jag hade inte vetat av begärelsen, säger han i vers 7. Om inte lagen hade sagt: du ska inte ha begärelse, Paulus. Synden inom oss, den lär vi känna. Just genom att vi lär känna begärelsens drivkraft inom oss. Om nu lagen väcker begärelse hos människan, hur skulle den då kunna verka hämmande på synden? Du ser, omöjligt är att föreskriva lag som ett medel i helgelseprocessen. Hur skulle lagens princip kunna bli oss till någon hjälp? Om den istället för att helga istället väcker upp syndiga önskningar. Det är nämligen så, och det har vi sagt tidigare i Romarbrevet, att vi föddes till någonting av rebeller emot Gud. Med en viss antagonism emot Gud och auktoritet inom oss. Och när sedan lagen kommer och säger att så får du inte göra, ja, du får inte ens önska att göra så. Då liksom reser sig det inom människan. Och hon vill vara oberoende och fri ifrån alla eventuella band. Och därför vill hon kasta Guds lag bakom sin rygg. Men synden fanns det naturligtvis innan lagen kom. Det var bara det att när lagen kom, då fick synden liv, som vi ser senare i de här verserna. Jag kanske kunde illustrera det genom att tänk om på vägen till spårvagnen här ute. Du vet att det är en gång över gräsmattan där. Men tänk om allt vore gräsmatta. Och du var tvungen att gå en omväg för att komma till spårvagnen. Du har säkert träffat på sådana gräsmattor som har legat väldigt dumt till. Och du har sett dig föranledd att med gott samvete nästan i alla fall ta en liten genväg över gräsmattan. Fast det kanske inte egentligen är riktigt rätt. Men när de är så dumma som lägger en gräsmatta mitt här jag ska gå, då får de skilja sig själva. Och så bryter vi den eventuella lag. Men det är inget budord som säger att det är fel. Men vi har en känsla för att det kanske ändå inte är meningen att jag ska göra det. Och så en dag så kommer det upp en skylt, och ser vi en skylt när vi kommer till samma gräsmatta: förbjudet att beträda gräsmatta. Vilken löjlig lag, vilken löjlig skylt. Vad nu då? Ska jag vara förbjuden att gå över den där gräsmattan när jag vinner 15 sekunder på det? Och så tycker vi att vi tycker en löjlig lag, och det reser sig inom oss emot det här förbudet. Vi tycker inte om förbudet som sådan. Vi reagerar emot det. Och vi och samtidigt uppstår en underlig önskan att vilja bryta det. Har du tänkt på det? En önskan att vilja överträda det definierade lagförbudet. Och tänk då, min vän, om det dessutom skulle komma upp en lapp bredvid den här som sa: du får inte ens ha en önskan att gå över gräsmattan. Då har det gått för långt. Nej, nu får det vara nog. Det är väl tillräckligt om jag lyder budet och låter bli att gå över. Då är jag väl rättfärdig. Då har jag väl klarat proven. Nej, du får inte ens gå förbi och bärande på en önskan att du skulle vilja gena över gräsmattan. Sitter det så djupt? Du ser, det är det Paulus menar. Jag kände inte syndens liv och verksamhet i sin verkliga kraft förrän budordet kom och sa: Paulus, du får inte ens ha begärelse. Han hade klarat sig ganska hyfsat tidigare. I Filipperbrevet 3 så ser du, han räknar upp sina meriter. Utåt sett så var han fläckfri. Inga människor kunde sätta fingret på ömma punkten i hans liv. Han klarade allt. Sitt moraliska liv perfekt, utåt sett. Han var fri och stark. Han hade god självtillförsikt på sin egen förmåga. Och med egna gärningar göra sig förtjänt av Guds godhet. Lagen hade ännu inte dödat Paulus. Ett självtillräckligt moraliskt liv, den egna kraftens obrutna liv, hans självrättfärdighet hade ännu inte dödats genom lagen. Paulus kände förstås till både den allmänna lagen och den mosaiska lagen, men det var lika som bara en yttre eller en ytlig bekantskap han hade. Han kände inte till Guds vrede över synden inom honom. Ja, visst kan man gå i kloster och isolera sig och kanske lyckas med att inte begå några yttre onda handlingar, men ändå, mina vänner, kan man inför Gud vara full av synd. Synden var lika som slumrande och död, säger Paulus, inom honom. Synden var död innan lagen kom. Men när budordet kom, då fick synden liv. Till lagen var inte nöjd med de yttre omständigheten och den yttre konformiteten, utan lagen angrep själva begärelsen och sa: du ska inte ha begärelse, Paulus. Då blev plötsligt den ostrafflige mannen en ömklig syndare. Allt eget blir avskräde och värdelöst. Och när Saulus märkte att den store guden såg ända in i hans hjärta, då måste han kapitulera. Det är det vi kallar för syndanöd, mina vänner, men som det talas så lite om i vår tid. Vi tror att huvudsaken man sköter sitt och lever ett hyfsat liv. Dagens moralkod, vet du den låter? Jag har rätt att leva det liv som jag vill så länge det inte skadar någon annan. Det låter väldigt bra det. Och man säger: ja visst, lev som du vill så länge du inte skadar någon annan. Men det räcker faktiskt inte, för all synd skadar Gud. Och hjärtats inre avund eller missundsamhet skadar Gud och sårar Guds väsen och person lika mycket som yttre våldsdåd gör. Du kanske klarar av att ge tiondet, liksom Paulus. Sabbatsbudet gick bra också, visst. Omskärelsen hade han ju. Lagen kunde han utan till. Ingen kunde komma åt Paulus. Men när det gällde hjärtats renhet, då insåg han plötsligt att han kom lika illa till korta som ogärningsmannen. Hur är det med dig? Sitter du här som kanske har lyckats i det yttre? Men Gud vet om ditt hjärta. Gud vet om ditt hjärta. Och idag så ställer han lika som in lagens strålkastarljus på ditt hjärta och avslöjar dina hemliga begärelser. Paulus upptäckte att han faktiskt inte var fri. De syndiga tankarna och onda begärelserna, de fanns ju där. Och när han försökte att frigöra sig från det, så var det lika som grep de sig ännu hårdare fast i hans väsen. Och han kunde inte motstå dem, mycket mindre driva dem ut ifrån sin person. Och då fick Paulus en större nöd än han någonsin tidigare haft. Till desto mer han försökte, desto starkare blev hans begärelse och desto oftare fann han sig misslyckad.
Nu började lagen döda den stolte Paulus, förstod det. Och det var lagens syfte. Genom lagen började han förstå syndens makt. Lagen tilltalar visserligen människan på ett sätt. Därför att den uppmanar människan att göra det som är gott och riktigt. Och vi tycks tro, eller ha en benägenhet att tro, att visst ska vi klara av det. Och så sätter vi igång. Men när vår fallna natur avslöjas, och det gör den, när Guds ord och lag kommer och säger, du ska inte heller ha begärelse, då uppbäggas vi istället till synd. Och vi misslyckas med det som vi har föresatt oss. Det förstår det i vers 10. När synden kom, när budordet kom, då fick synden liv och jag hemföll åt döden. Vad menar Paulus? Jo, han blev död till sin egen självtillräcklighet. Hans självverksamma jag blev dödat och totalt kraftlös. Och äntligen måste Paulus kapitulera och säga, nej, jag klarar inte av det. Det går inte, jag kan inte. Nu såg han sin egen maktlöshet. Han var död till sin självrättfärdighet. Och det budord som hade sagt, gör detta så ska ni leva, det hade nu istället dödat honom. Du ser, när lagen uppställer sina krav på oss, så och vi inser dess andliga innebörd, att det inte räcker med en yttre likformighet till lagen, då blir vi snart vanmäktiga. Då börjar vi förtvila på alla egna möjligheter. Och då börjar vi bli mogna. Då börjar vi bli mogna för en rätt grund och förståelse för helgelsen. Det är precis som, jag är ingen bra mekaniker, men jag har lyckats förstå att ju större och starkare en bilmotor är, ju tystare spinner den på tomgång. Har du hört hur en V8-motor spinner härligt och mjukt? Mycket mjukare i alla fall än en fyrcylindare. Eller för att inte säga en mopedmotor eller en gräsklippare. Men, och det låter så tyst och fint, va? Det är lika som den slumrar där innanför motorhuven. Men lägg i ettan och trampa på gaspedalen och vroom, du känner kraften i accelerationen. Motorn vaknar till liv liksom. Liknande upplevelse är det här i andlig bemärkelse. Synden låg där och slumrade och Paulus tyckte inte ens att han hade någonting att bekymra sig över. Spann som en katt inom honom. Han klarade allt det yttre. Han gick på tomgång. Synden var död och slumrande. Och så kommer budordet och säger, Paulus, du ska inte ha begärelse. Och det var samma sak som om budordet hade tryckt på syndens gaspedal. Och han vaknade till liv och han kände sin begärelse. Och den ökade genom att budordet sa att du får inte ha begärelse. Så ökar begärelsen ännu mer och överflödade. Och Paulus blev medveten om syndens inneboende makt. Det är därför lagen har blivit oss given. För att uppenbara att i vår egen natur finns inget hopp för helgelse, för att behaga Gud. Den måste väcka oss på den här punkten. Därför är det sjunde kapitlet så viktigt. Helgelsens grund kan inte vara lagen. Då är vi dömda att misslyckas. Helgelsen måste ha sin grund någon annanstans. Och vi kommer till det åttonde kapitlet. Och vi har sagt det i sjätte kapitlet. Det är korset. Det är döden med Kristus, uppståndelsen med Kristus. Och det är den helige andes inneboende. Du ser, den naturliga människan, den hatar tanken på att det skulle finnas någon som hon skulle underordna sig under och försöka, och behöva böja sig under. Och absolut inte en eventuell Gud. Istället försöker hon bortförklara Gud som en projektion. Och vi har en naturlig benägenhet för att förakta lagar, också Guds lagar. Och när lagen kommer och säger, du ska inte ha begärelse, då tycker vi det är omänskligt, det är orättvist. Och därför så använder, som det står i vers 11, använder synden lagen till att förleda oss till mer synd. Det låter underligt. Men synden bevisar sin syndfullhet i att den kan ta någonting som är heligt och gott och använda till och med det för sina onda och syndfulla syften. Hur använder synden lagen på ett felaktigt sätt? Ja, den gör det för det första genom att få oss att tro att det räcker med yttre likformighet, som jag redan har sagt. Och därför går jag inte in på det igen. Synden lurar oss alltså med lagens hjälp att tro att så länge vi inte begått någon yttre stor synd, så är det väl ganska så okej. Så var det alltså med Paulus. För det andra så lurar oss lagen genom att säga till oss när vi misslyckas. När vi misslyckas att hålla lagen, det ser du. Du kan inte. Du kan inte hålla lagen. Och du kommer att misslyckas igen om du försöker. Så det är ingen idé du försöker. Lika bra du fortsätter att leva i synd. Och så har synden använt lagen för att få oss att förstå att det är ingen idé att vi försöker. Och så finns det sådana som har lämnat alltihop och fortsatt att synda. Så synden använder lagen för att förleda oss. För det andra så använder synden lagen för att få oss ännu mer emot Gud. Precis som ormen i första Mosebok 3 sa till Eva. Gud vill inte att ni ska äta av trädet, för han vet då att ni ska bli som han. Och han har förbjudit er att äta av trädet därför att han vill undanhålla er en bättre ställning. Att Gud vill undanhålla er godhet. Därför har han satt sina stränga bud. Och så lurar synden människan att tro att Gud med lagens hjälp vill få livet surt för oss. Och människan börjar tro att Gud är en känslokall laggivare vars enda syfte skulle vara att lägga band på allt som är roligt här i livet. Och så har många människor blivit ännu mer emot Gud på grund av Guds heliga, goda och rättfärdiga lag. Du ser, synden vill med lagens hjälp få oss ännu mer emot Gud. Du förstår vad synden är syndig. När den kan använda någonting gott till någonting sådant. Jag vet inte om du har läst Johnny. Om du inte har gjort det ska du göra det. Men jag tycker ett av de mest gripande ställena i den här boken, hon som alltså på grund av en skada i nacken när hon dök på förgrunt vatten blev förlamad ifrån axlarna och ner, sittande i en rullstol. Hon kommer där med en bekännelse som är så otrolig. När hon alltså sitter i sin rullstol och inte kan göra några yttre märkvärdiga handlingar och kanske av ingen människa kan utpekas som en lagbrytare i något avseende. Sitter man i en rullstol där man är ganska bunden helt naturligt, då kan man väl inte göra någonting. Men Joni säger här att hon var förargad på Gud. Och hon fick en lust att spåra upp varenda liten fysisk njutning hon kunde erinra sig. Och kasta den upp emot honom, Gud, i bitterhet. Jag kunde inte acceptera det faktum att jag aldrig mer skulle uppleva de här sakerna som hon hade upplevt tidigare. Inom mig gjorde jag uppror emot Gud. Och mina utflykter i fantasin blev längre och förekom allt oftare. Och när de minnen som jag visste skulle såra Gud var slut, då hittade jag på nya. Och jag framkallade vilda fantasier som jag trodde skulle misshaga honom. Där satt hon så snällt i sin rullstol och alla tyckte synd om henne. Och i sitt hjärta hade hon en rebellisk natur emot Gud och gjorde uppror med sitt tankeliv. Hon bekände detta så tjusigt. Före olyckan bestod synd i saker man gjorde. Men nu hade jag ingen möjlighet att låta syndiga tankar ta sig uttryck i handling. Och så stannade i tanken. Vilken stark sak att våga tala om någonting sådant. Och uppleva försoning och seger även på det området. Men synden får oss att hata lagen. Synden viskar: varför skulle Gud vara den som sätter gränserna för ditt liv? Varför skulle du avstå från det som du tycker är roligt att göra? Varför skulle inte du slå vakt om din frihet? Varför skulle du lägga band på dig? Varför ska inte du bestämma ditt eget liv? Bejaka dina impulser och böjelser. Förverkliga dig själv. Och så förleder oss synden att med lagens hjälp framställa synden som någonting attraktivt, som någonting intressant, som någonting lockande, ja, till och med som någonting nobelt och fint. Och ställer i kontrast det tråkiga, insnöade kristna livet. Har du sett vad lagen kan bedra? Vad synden kan bedra, menar jag, med hjälp utav lagen. Men synden säger ingenting om slutresultatet för den som slår in på dess väg. Där tiger plötsligt synd. Den tiger omsorgsfullt om räkenskapsdagen. Den säger ingenting om att vi en gång ska stå till svars för det liv som vi har levt. Den säger ingenting om ansvar eller straff. Den helt enkelt förnekar sådana påståenden. Precis som ormen till Eva en gång. Ingalunda ska ni dö. Synden förmörkar vårt förstånd och hindrar oss från att tänka klart. Den förvränger allting, den blandar sanning med lögn. Och synden bedrog oss en gång och bedrar oss fortfarande och blev vår andliga död. Sitter du här idag som är lurad av synden? Må hända. Jag ska hoppa över verserna här och bara sammanfatta. Vad han vill säga i vers 14-23, det är egentligen bara att visa ytterligare syndens fruktansvärda makt och lagens fullständiga oförmåga att helga, för att till sist kunna peka på den enda räddningen som finns kvar. Vers 24, jag arma människa, vem ska då frälsa mig från denna dödens kropp? Gud vare tack. Genom Jesus Kristus. Och jag ber att nästa söndag får komma tillbaka och bättre analysera de här svåra verserna, för att nu till sist ta dig till ett av alternativen för din frälsning, för din helgelse. Och jag skulle kunna peka på två berg och säga, det gäller Sinai eller Golgata. Det gäller lagen som princip i ditt liv. Du kommer alltid att vara dömd att misslyckas. Eller det gäller Golgata och det gäller nåden som princip och den inneboende helige andes kraft. Hur länge ska du fortsätta att försöka förtrösta på din egen natur? Hur länge ska du fortsätta att snygga upp dig så att alla tror att det är okej? Kom ihåg att Romarbrevet 7, det har visat dig att allt ditt eget hopp faktiskt är ute. Det är slut. Det finns inte en chans att smita undan. Det är endast om du tillgodogör dig Jesu Kristi seger som det finns en grund för rättfärdiggörelse och helgelse i ditt liv. Har du låtit synden bedra dig, inte den här dagen? Du kanske är en vuxen människa långt upp i åren och har levt ett liv som du är ganska nöjd med. Men tänk om det är sant att du är bedragen av syndens förmåga att lura och säga dig att allt lika som är väl. Varför vill inte du kapitulera idag, den här söndagen? Varför vill inte du äntligen ge Gud rätt? Äntligen ge Gud en chans. Du har sett så många människor som har blivit förvandlade när de gjort detta. Varför dröjer du? Det finns bara en som kan frälsa dig från alla dina krampaktiga försök som bara leder till misslyckanden, om du ska vara ärlig. Har du egentligen inte prövat nog för att inse att det inte är någon idé? Har du inte prövat tillräckligt? Varför ska inte Gud få en chans nu då? Är det inte slut snart på dina egna förhoppningar? Ska du vara så stolt att du ska fortsätta till dess du drar ditt sista andetag? När här idag finns en utsträckt hand som vill erbjuda dig Guds godhet och nåd. Det är för att Gud vet att du ändå aldrig kommer att lyckas. När ska du låta Jesus ta över egentligen? Han ser rakt in i hjärtat. Han vet hur det är ställt med dig. Visst kanske du har lyckats i det yttre. Men Gud vet om ditt hjärta. Och han vet hur eländig du kanske känner det. Och hur det egentligen ropar av tomhet och längtan där inne. Varför ska du stå emot? Här är ett underbart tillfälle. Vi ska snart samlas till bön fram. Vi ska bedja för dem som idag har döpts till Kristus. Och jag välkomnar dig just nu. Att när vi sjunger en sång, du också är med i den här förbundsstunden. Att du kommer där du sitter, reser dig upp. Kommer fram och böjer dina knän i botbänken. Kom ner från läktaren, var du än sitter. Det är så viktigt att Gud får hand om våra liv. Att vårt hjärta blir renat. Han vet att du egentligen innerst inne, när du är ensam på kvällen innan du ska somna, faktiskt känner dig eländig, naken, fattig och blind. Och så gäller det att karska upp sig till nästa dag igen. Varför inte låta honom ta över
någon gång.
Varför inte komma idag?
Fader, jag beder dig. Detta svåra kapitel som talar om det som vi minst av allt som människor vill höra talas om. Nämligen att det skulle kunna vara någonting fel med oss. Herre, förlåt vår upproriskhet. Men här är vi, Gud. Och du har satt ditt finger på den ömma punkten i våra liv. Världen är som den är, inte på grund av dig utan på grund av oss, Herre. Förbarma dig över oss, Gud. Och låt den nåd som kan förvandla en människa just nu kalla någon. Just nu, Gud, så ber jag dig. Här finns så många människor i detta rum som behöver dig. Giv att ingen försöker stå dig emot. Låt det nu lossna, Herre. Låt det nu bryta detta hårda motstånd och den egna stoltheten, Herre. Låt oss få känna att här är du med öppen famn för att ta emot vilken människa som vill komma. O Herre, tack att du är här för att ta emot. Möt någon till frälsning, rättfärdiggörelse och helgelse idag. Amen. Amen.